Men Fahrenheit då, som alltså är äldre än Celsius-skalan. Varför envisas jänkarna fortfarande med den här vetenskapliga reliken? 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukonjiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantensprung. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Vilket är det absolut vanligaste samtalsämnet? Nå, vädret, såklart. Med temperaturen som en särskild favorit. Visst hade det varit ovanligt varmt för årstiden, eller stäng fönstret, jag fryser. Ja, den här vintern hade ju varit ovanligt varmt för årstiden. Märker ni lite small talk om vädret för att bryta isen och komma igång med avsnittet? Men jag menar, nätterna, de har varit kalla den gångna veckan. Nå, fast vad menas med temperatur egentligen? För många är det här ju självklart, men ifall att minnet från skolans fysiklektioner har hunnit blekna, så tar vi en repetition. Vad innebär den absoluta nollpunkten? Det ska vi också kolla in. Vilken är skillnaden mellan värme och temperatur? För det finns en viktig skillnad här. Och hur hett är det hetaste som överhuvudtaget kan existera? Ja, och så måste vi ju kolla in de viktigaste temperaturskalorna också. Varför envisas amerikanerna med Fahrenheit när alla inser att Celsius är det enda raka? Eller är det? Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. När jag tänker tillbaka på min barndom och ungdom, så känns det som att största delen av min kommunikation med de äldre generationerna gick ut på att förklara att jag faktiskt inte fryser. Det är någonting som jag har fått en större förståelse för nu som äldre. Min mormor som jämt och ständigt tyckte att jag ska dra en tröja på mig eller någonting, för man fryser ju bara av att titta på dig i en t-skjorta, så där, det är ju inte sommar mera, si du. Ja, no, i takt med att min 2 meter långa kropp har åldrats och mitt åldrande hjärta har fått det allt jobbigare med att pumpa ut blod i fingrar och tåspetsar, har också jag börjat förebrå mina egna barn för att de inte klär sig tillräckligt varmt. När de rynkar på pannan och tittar snett på mig säger jag bara att tro mig, ni kommer att fatta om 40 år eller så. Och sen det där med hur ungarna envisas med att lämna stugdörren på vid gavel efter sig när de går in eller ut. Återigen kan jag höra mormors röst. Stäng dörren, du släpper in kylan! Fast också om min frysande lekamen förstår vad mormor menar, så får jag ändå lust att opponera mig på just den här punkten. Man släpper inte in kylan. Man släpper ut värmen. Kyla existerar egentligen inte överhuvudtaget. Bara värme och frånvaron av den. Universum, sinne, vill egentligen inte att vissa platser ska ha det varmt och skönt och att andra ska frysa. Universums långsiktiga mål är att all energi i världsalltet, och värme är ju alltså bara en form av energi, ska vara så jämnt utspridd som möjligt. Universum vill strikt taget att alla ska frysa. Allt det här med solen som lyser och brasan som sprakar och det varma hjärtat som bultar. Det är bara en övergående och fåfäng kamp mot entropin. Entropi, det är alltså en term som jag tar till där hemma när min fru tycker att det ska dammsugas nu. Vad ska det vara bra för, säger jag. Vi kan ändå inte vinna kampen mot entropin. Entropi är kort och gott universums strävan mot större och större oordning. Universum strävar efter att allt, och allt inklusive värme, är ju som sagt energi i olika former. Allt ska vara en så jämntjock, mörk och kall gröt som möjligt. Spoilervarning här. Det är så det kommer att sluta om forskarna har rätt. Med maximal entropi. Universums rigor mortis. Ännu ett sätt att säga det. Termodynamikens andra huvudsats säger att ett isolerat systems entropi aldrig minskar. Isolerade system, säg nu ditt kök, tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt. Ett tillstånd av maximal entropi alltså, där det är samma temperatur innanför och utanför kylskåpet till exempel. Lämna alltså inte kylskåpsdörren öppen. Entropin behöver inte din hjälp. Hälsningar till ungarna där hemma bara. Entropi tillämpas alltså på isolerade system och jorden är inte ett isolerat system. Jorden får, tills vidare åtminstone, energi från solen. Din kropp är inte heller ett isolerat system. Den får energi från frukosten och lunchen etc. Men universum är ett isolerat system. Det finns, så vitt vi vet, inget inom citat utanför universum. Fysikens mainstream utgår därför från att det i den ohyggligt avlägsna framtiden kommer att leda till maximal entropi i universum och därmed universums inom citat värmedöd, där all energi är jämnt fördelad och ingen användbar energi finns kvar för att driva processer. Processer som den hett lysande solen, vinden som blåser och ditt varma, bultande hjärta. Andra processer där entropin jobbar obönhörligt på. En kopp kaffe svalnar om den lämnas orörd. En isbit smälter och vattnet sprider sig. Gas sprider sig jämnt i en behållare istället för att hålla sig på en sida. Eller som sagt, temperaturskillnaden mellan kylskåpet och ditt kök jämnar ut sig om du lämnar dörren öppen. Hälsningar som sagt till mina tonåriga söner. Det här har också kallats tidens pil. Entropin må kännas kall och brutal, men den visar oss tidens riktning. Entropin och därmed tiden kan nämligen i praktiken bara gå åt ett håll. En tekopp kan falla från bordet och gå i kras, men en hög porslinskärvor på golvet kan inte hoppa upp och samla sig till formen av en kopp på bordet. För att citera Stephen Hawking. På samma sätt kan en kopp kallt te på bordet inte bli spontant varm av sig själv. Det att jag fryser markerar i princip tidens gång. När två system, min kropps 37 grader och rummets 22, försöker jämna ut sin energi. Jag får tacka mitt hjärta så länge det håller entropin i schack med sina slag. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, fördröjer vi entropins slutliga, oundvikliga seger med några ack så värdefulla och förhoppningsvis minnesvärda stunder. Livet är bokstavligen en flamma. Vår kroppsvärme kommer från syret som inom citat bränner glukos i våra celler och förtär oss på samma gång, sakta men säkert. Men det är ju en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna, eller hur? Det lät bekant det där. I alla fall, vad säger vi till entropins gud? Inte idag.
What do we say to the god of death?
Not today.
Så länge som det har funnits människor har det också funnits missuppfattningar om värme. Förr trodde man att det fanns ett osynligt ämne i allting, kallat flogiston, som gick upp i rök när saker förbrändes. Den här flogistonteorin den höll ställningarna fram till mitten av 1700-talet, då den franske kemisten Antoine de Lavoisier förklarade att förbränning i själva verket är oxidering, det vill säga att ett ämne förenar sig kemiskt med syre. En annan av 1700-talets missuppfattningar var den så kallade kalorikteorin. Den gick ut på att värme består av en osynlig, viktlös substans som kallas kalorik. Kalorikteorin sa det att när ett ämne värms upp absorberar det kalorik, vilket gör att ämnet expanderar. När ämnet kyls ner, då frigörs kalorik och ämnet krymper. Nå, kalorikteorin är numera död och begraven, men den gav oss i alla fall ordet kalori, som ännu delvis lever kvar inom fysiken och näringsläran. En kalori är den mängd energi som krävs för att höja temperaturen på 1 gram vatten med 1 grad Celsius. Fast måttenheten för energi som numera gäller, som har ersatt det äldre kalori, är ju strikt taget joule. Den mängd arbete som utförs på ett föremål när en kraft på 1 newton verkar i riktning mot föremålets rörelse över ett avstånd på 1 meter. Antecknar ni det här nu? Under 1800-talet ersattes sedan kalorikteorin av rörelseteorin för värme, som är den moderna rådande förståelsen av värme. Enligt den här teorin är värme en form av kinetisk energi som genereras av partiklarnas rörelse i ett material, snarare än en osynlig viktlös substans som kalorik. Värme är atomernas dans med energin, med andra ord. Och den här dansen den fortsätter så länge som temperaturen håller sig ovanför den så kallade absoluta nollpunkten. Och den är ju minus 273,15 grader, eller 0 Kelvin. Vi återkommer till måttenheten om en stund. Forskare har faktiskt kommit väldigt nära den här punkten där alla atomer och molekyler slutar dansa. Den absoluta nollpunkten alltså. År 2021 uppnådde fysiker vid universitetet i Bremen en temperatur på endast 38 pikokelvin. Eller 0,000, en massa nollor och sen 38 kelvin. Eller vi kan ju uttrycka det som 0,00038 miljarddelar av 1 grad över den absoluta nollpunkten. När vi når så låga temperaturer, då får materian konstiga egenskaper. Då uppstår någonting kallat ett Bose-Einstein-kondensat, eller BEC. I ett Bose-Einstein-kondensat råder märkliga och kontraintuitiva tillstånd som superfluiditet, när en vätska rör sig helt utan friktion, och supraledning, när elektrisk ström rör sig helt utan motstånd. Men så kallt blir det ju aldrig i naturen. Till och med i den djupaste intergalaktiska rymdens mörker blir det aldrig mindre än 2,7 Kelvin eller minus 270 grader Celsius. Det här tack vare den kosmiska bakgrundsstrålningen, restvärmen från Big Bang som genomsyrar hela universum. Det för oss till ännu ett allmänt missförstånd om värme. Att kalla föremål skulle sakna värme. Så länge ett föremål har ens en gnutta värmeenergi i sig, saknar det ju inte värme. Till exempel, det är därför som en typisk luftvärmepump kan utvinna värme ur utomhusluften, ännu när det är minus 25 grader Celsius där ute. Ja, och när vi nu är inne på missuppfattningar rörande värme. Vissa menar att värme är samma sak som temperatur, men så är det ju inte. Till exempel, en tändstickas låga har till exempel hög temperatur, men en liten total värmeenergi. Havet har lägre temperatur än tändstickan, men en enorm total värmeenergi. En liten kopp kaffe kan ha samma temperatur som en stor gryta soppa, men grytan innehåller mycket mer värmeenergi totalt. Som repetition och sammanfattning alltså. Temperatur är ett mått på ett materials genomsnittliga kinetiska energi, alltså hur snabbt molekylerna i materialet rör sig. Värme är däremot den totala mängden energi som överförs på grund av temperaturskillnaden. Ja, men hur överförs då värme? Det finns tre huvudmekanismer för det. Först och främst konduktion eller ledning. Det är när värmeenergi överförs genom direkt kontakt, till exempel en metallsked som blir varm i en kopp te. För det andra konvektion. Det är när värmeenergi överförs med hjälp av rörliga vätskor eller gaser, till exempel uppvärmd luft som stiger uppåt en solig dag i juli. Och för det tredje har vi sen strålning. Det är när värmeenergi bokstavligen strålar iväg i form av elektromagnetisk strålning, i stil med solens värme som når jorden genom tomma rymden. Men om den absoluta nollpunkten alltså innebär en total brist på molekylär rörelse, finns det då en övre gräns för hur våldsamt molekylerna kan röra på sig? En maxtemperatur för universum, liksom. En blixt kan till exempel ha en temperatur på 30 000 grader Celsius. Solens kärna har i sin tur en temperatur på 15 miljoner grader Celsius. Det beror på det enorma trycket där inne. 340 miljarder gånger jordens atmosfär som slår ihop vete till helium. Vetefusion kallas det här, och det är det här som gör att vårsolen kan lysa och värma upp min vintertrötta lekamen. Men mycket hetare temperaturer en så här hetare än solens hjärta har uppnåtts i laboratorier här på jorden. Det nuvarande värmerekordet lyder 4 biljoner grader Celsius. Det är detsamma som 4000 miljarder grader Celsius.
In 2010, the relativistic heavy iron collider announced that a recent collision resulted in the hottest matter ever recorded. Coming in at a scorching.
Maskinen som producerade den här enorma temperaturen var partikelacceleratorn Relativistic Heavy Iron Collider, eller RIC, som ligger vid Brookhaven National Laboratory i New York. Forskarna uppnådde den här temperaturen genom att kollidera joner av rent guld med varandra i nära ljusets hastighet. Det här är ett försök att replikera förhållandena i universum en miljondels sekund efter Big Bang. Jag har faktiskt själv besökt Brookhaven National Laboratory och stått bara någon meter ifrån den här partikelkrossaren där de här hiskeliga temperaturerna rådde. Jag håller där inne i rören och kolliderar mitt inne i den väldiga detektorstationen Phoenix, stor som ett femvåningshus. Här ska vi ändå komma ihåg att någonting kan ha en enorm temperatur, men ändå en väldigt liten total värmeenergi. Trots att två guldjoner som kolliderar alltså kan skapa en temperatur på 4 biljoner grader Celsius, är den totala värmeenergin i den här smällen ändå mycket mindre än i en brinnande tändsticka. Men också 4 biljoner grader Celsius är alltså småpotatis jämfört med den hetaste teoretiskt möjliga temperaturen. Jag talar om den så kallade Planck-temperaturen, som är den högsta temperatur som kan definieras inom fysikens nuvarande ramverk. Den är en del av de så kallade Planck-enheterna. Och Planck-temperaturen är alltså inte mindre än 1,4 biljarder biljarder Kelvin. Det är ett tal med 27 nollor. Det är en så extrem temperatur att fysikens lagar som vi känner till dem bryter samman totalt. Kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin kan inte längre beskriva det hela. Den här sortens temperatur tros i princip bara ha kunnat existera en bråkdels sekund efter Big Bang under den så kallade Planck-epoken. Då var universum ännu så otroligt sammanpressat och hett att alla krafter var förenade till en, inom citat, superkraft. Och temperaturen, ja, den nådde Planck-sträcket, så att säga. Men låt oss bara vara tacksamma för att vår luftkonditionering inte behöver försöka hålla Planck-temperaturer i schack. Plus 30 grader Celsius är en helt tillräcklig maxtemperatur, om man frågar mig. Apropå det här, Celsius-skalan är ju idag den mest använda temperaturskalan i världen. Och den utvecklades av den svenske astronomen Anders Celsius år 1742. Celsius, född 1701, död 1744, var alltså professor i astronomi vid Uppsala universitet. Och han var trött på hela den här uppsjön av olika temperaturskalor som användes på 1700-talet, som Fahrenheit och Reaumur. De saknade enhetliga referenspunkter, tyckte Celsius helt korrekt. Celsius, som den pragmatiska vetenskapsman han var, ville skapa en logisk och reproducerbar skala baserad på vattnets egenskaper. I sin uppsats Observationer om två beständiga grader på en termometer från 1742 föreslog Celsius en 100-gradig skala där, märk väl, 0 var kokpunkten för vatten vid standardatmosfärstryck och 100 var fryspunkten. Skalan var alltså inverterad, alltså omkastad, jämfört med dagens version. Celsius ville undvika negativa tal vid väderobservationer, enligt vissa historiker. Celsius ville hellre säga det är 110 grader där ute än att säga att det är minus 10 grader där ute, liksom. Men det förstår ju vem som helst att det här känns opraktiskt. Så efter Celsius död 1744 ändrades skalan av andra vetenskapsmän, bland dem Carl von Linné och Mårten Strömer, som ansåg att en stigande skala där högre gradtal alltså motsvarar varmare temperatur var mera intuitiv. 0 blev alltså fryspunkten och 100 blev kokpunkten. Och hej, bra så. Jag menar, 0 grader i bastun, som Celsius själv skulle ha sagt, det skulle ju kännas bara knasigt. Hur som helst, Celsius-skalan integrerades senare i mätarsystemet och blev en del av SI-systemet. Men Fahrenheit då, som alltså är äldre än Celsius-skalan. Varför envisas jänkarna fortfarande med den här vetenskapliga reliken? Fahrenheit-skalan utvecklades alltså ursprungligen av den tysk-polske instrumentmakaren och fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit i början av 1700-talet. Fahrenheit fascinerades av precisionstermometrar och ville skapa en pålitlig temperaturskala för vetenskapliga och praktiska ändamål. Fahrenheit presenterade sin skala 1724 i en vetenskaplig uppsats. Skalan baserades på 3 referenspunkter. Nollpunkten, alltså 0 grader Fahrenheit, är temperaturen då en blandning av vatten, is och ammoniumklorid, just det, salmiak, fryser. Det här som motsvarar cirka minus 18 grader Celsius var helt enkelt den kallaste temperatur som man kunde skapa artificiellt i början av 1700-talet. Jag kan inte släppa det här med salmiakens fryspunkt. Det är väldigt finskt på något vis det här.
My godmother, she's from Finland and she's like obsessed with it. Disgusting.
No jo, 100 grader Fahrenheit var sen tänkt att motsvara en människas kroppstemperatur ungefär. Det var inte så noga. Och det visar ju sig senare att en människas kroppstemperatur snarare är omkring 96 grader Fahrenheit. Men Fahrenheit-skalan är faktiskt inte riktigt så godtycklig som den kan kännas. Orsaken till att Fahrenheit delade in skalan i 180 grader mellan vattnets fryspunkt, alltså 32 grader Fahrenheit, och kokpunkten 212 grader Fahrenheit. Orsaken ligger alltså i talet 180. Det är enkelt att dela upp på hälften, i tredjedelar etc., vilket var praktiskt för teknisk användning. Och ska man nu leta efter någonting positivt här? Med 0 grader Fahrenheit som utgångspunkt kan de vanligaste utomhustemperaturerna mätas med positiva värden. Istället för minus 10 grader Celsius heter det 14 grader Fahrenheit. Om man nu är för lat för att säga minus. Hur som helst, på 1800-talet började Celsius-skalan sen konkurrera ut Fahrenheit, eftersom hela det här med 0 till 100 var enklare att integrera med vetenskapliga beräkningar. Så idag är det bara USA, Belize och några spridda önationer som kör med Fahrenheit som primär skala. Välkommen till den civiliserade världen, när helst ni känner för det. Avslutningsvis, varför kräver vi inte vetenskaplig stringens i alla lägen och kör med Kelvin hela tiden i allting? Jag menar 0 grader Celsius, vattnets fryspunkt vid normalt atmosfärstryck. Vem är det nu som säger vad som är normalt här? Är nu inte det här lite hippiefasoner det också, sist och slutligen? Kelvin bygger åtminstone på en genuin universell konstant, den absoluta nollpunkten. Om du vill tänka på 293 grader som rumstemperatur, så varsågod bara. Och det var allt som Kvanthopp har tid för den här veckan. Ett nytt avsnitt trillar in på Yle Arenan nästa lördag som vanligt. Ha det bra till dess, säger jag, alltså Markus Rosenlund. Hej så länge!